Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Indipodden.
I wanna know where my easy rider gone. Does I wanna know where my easy rider gone? Is the easy rider to ride all so long?
IndyCar på svenska.
Så är det, IndyCar på svenska, Indypodden avsnitt 107. Ronny Larsson, Miles och Jakob Fredriksson. Det är 1,5 timmar kvar.
Tills det här avsnittet är slut.
1,5 vecka kvar. Det låter mer rimligt, va?
Mm.
1,5 vecka kvar till premiären i St. Petersburg, Florida. Förra gången gick vi igenom racekalendern och hälften av teamen. Vi har 7 team kvar. Och det är nu det blir det stora svensk avsnittet, Jakob.
Ja, vi ska försöka tippa också vem av alla dessa svenskar kommer vara högst upp i resultatlistorna i år. Försöka tippa också bästa livery, bästa rookie, starkaste förarutställningen, vem vinner Indy 500 och såklart vem som vinner mästerskapet. Vi kan väl också ta och prata lite bredare amerikansk racing den här gången, för eftersom det andra stora 500-loppet var ju faktiskt direkt efter vi spelade in förra veckans avsnitt, så vi hann ju inte gå igenom Daytona 500 förra veckan. Men jag orkade faktiskt kolla igenom hela det loppet. Gjorde du det?
Det gjorde jag inte. Jag, min vana trogen, så somnade jag. Men innan vi ska börja, jag kom på att jag sa så är det direkt i början av avsnittet.
Oj.
Och det, vänta. Jag tog med mig en öl för säkerhets skull. Så nu, ja, jag kan inte dricka upp hela ölen, men jag tar en klunk i alla fall.
Ja, det hade det tusan. Det hade inte jag.
Ja, det hade jag. Ja, nej, just det, Daytona 500. Jag har ju en dålig vana av att somna när jag tittar på NASCAR. Och det gjorde jag. Till och med när det var Indy 500, till och med när det var Daytona 500.
Alltså, jag gjorde det i och för sig i loppet i Atlanta som var igår, när vi spelade in där på måndagen. Så det var ju lite ironiskt, för jag tyckte att Daytona 500 var ett bra lopp. Eftersom det var inte så här gulflagg och massor av krascher. Det blev ju krascher mot slutet. Men jag tyckte det var ett spännande lopp med mycket strategi inblandat. Förarna avskydde det, för de körde ju bara runt sparade bränsle stora delar av loppet. Men det gav loppet dynamik. Men sen så blev det ju det här antiklimaxet med en krasch med ett varv kvar. Blir gulflagg, ingen omstart. Och man bara, jaha. Nu har jag spenderat 3,5 timme på att titta på det här, och så blev det bara ett sånt antiklimax som bara NASCAR kan ge. Och sen loppet i Atlanta då, som var igår, det var ju helt tvärtom tydligen. Då var det jag som somnade efter stage 1. Det hade varit mycket krascher, 10 gulflaggor. Men jag kan tillägga att Atlanta kör nu också, precis, det är en superspeedway, men lite kortare då. Men det här har ju varit en fantastisk fotofinish. En sån sorts finish som bara NASCAR kan ge.
Vad var det? Det var 3 stycken på rad. Det var 7 tusendelar mellan 1 och 3, tror jag.
Ja, Daniel Suarez vann för Ryan Blaney och Kyle Busch. I Daytona 500 så var det William Byron som vann för Alex Bowman. Men jag har lite svårt att bli så här upphetsad av såna finishes som på Atlanta, eftersom racingen är ju helt designad för att bli så. IndyCar hade ju en period för 15-20 år sedan där det blev fotofinish liksom flera gånger om året, eftersom man kunde ju inte köra om en bil helt, utan det blev ju liksom stagnerat, de körde 2 i bredd hela tiden. IndyCar så gick man ju ifrån den sortens racing efter ett antal allvarliga olyckor. Kenny Brex bland annat. Det kulminerar ju i när Dan Weldon omkom i Las Vegas. Det blev för farligt helt enkelt. Och det visste man ju om väldigt länge. Men i NASCAR kan man kosta på sig det. Och liksom i Atlanta, den första stora kraschen var ju redan på första varvet. Medan i Daytona höll de sig till ungefär var 185 om man var 190 när typ 25 bilar var inblandade i en krasch. Jag räknade till och med att Denny Hamlin hade kontakt med 8 olika bilar bara i en och samma krasch. Men det var ingen skadade sig allvarligt i någon av de här NASCAR-olyckorna. Och det är ändå ganska också väldigt sällan som någon skadade sig allvarligt i NASCAR. Det kan väl vara kanske de mest säkra racerbilarna som finns.
Mm. Men var det inte så på Daytona 500 ändå att så nu ändrade jag, så inte 500 längre så sa 500,
ja, det kan man hålla det
konsekvent där. Jo, men det var väl någon form av startincident också, att Jimmy Johnsons race förstördes redan där, men den där stora kraschen tänker du på?
Det var på varv 5 som det skedde, och sen så var det inte någon större olycka förrän då den här jättestora med 10 var kvar lite drygt. Men det är liksom normalt 2 flaggor för olyckor, det kan jag ta. 10 däremot, det blir lite mycket. Men förarna älskade loppet i Atlanta. Så vad vet jag? Liksom. Det jag tyckte de var skräp. Och det som de älskar, jag är liksom så här, lite luttrad när det gäller NASCAR. Men jag ska försöka följa den serien lite mer i år. Det var ett ganska bra tag sedan jag följde NASCAR nära. Men nu har jag i alla fall försökt kolla på de 2 första loppen i år. Det har gått okej än så länge. Vi får se hur länge jag håller ut.
Men vad har hänt i IndyCar-väg den här veckan då? Det har ju varit i hybridtester.
Mm.
Ett 3-dagars hybridtest på Homestead i Miami. Det var ju det veckan som var då. Jag var i snabb sms-kontakt med Penskes svenske crew chief Mattias Jönsson innan, och han skulle såklart också vara där.
Mm. Det låter ju som att tillförlitligheten är rätt bra på dem nu. Har Mattias haft en orolig ton i er kontakt?
Inte alls. Okay. Han är väl den mest positiva människan man kan tänka sig, tror jag. Men det har ju varit andra testet i rad här nu utan några större problem överhuvudtaget. Det loggades över 1202 varv här nu de här 3 dagarna, och det var nästan inga problem överhuvudtaget. Framförallt, nu går ju bilarna inte långsammare längre, vilket var ju ett problem innan.
Okej. Okay. Ja, det blir intressant när de presenteras inför loppet i Detroit, direkt efter Indy 500. Det är bra att man inte har Indy 500 som första skarpa test av nya hårdvaran så. Men jag tror på det här. Det finns någon form av... Jag har en tanke i bakhuvudet att det finns någon form av liknelse mot när turbomotorer lanserades på 70-talet. Att folk är väldigt skeptiska till den här nya teknologin, men de gör ju bilarna ändå snabbare. Det är ju liksom, det är ju bara extra effekt det handlar om. Så att jag ser fram emot det. Det är relevant teknologi också.
Ja, det är väl inte så många som är tveksamma kring att det är hybridmotorer som kommer att sättas in. Det är ju frågan är tajmingen med det, för att göra en sån här förändring mitt under en säsong är ju, det är liksom lite oortodoxt. Men i mars har vi ju nästa test på, då är det på Indianapolis Motor Speedway, och då kommer övriga team som jag förstått det få testa på de nya motorerna, för det är ju rent av en nödvändighet nu, för hittills har det ju bara varit Andretti, Ganassi, McLaren och Penske som har stått för testandet.
Är inte det lite orättvist att det är de 4 största starkaste stallen som får testa den nya och utveckla den nya hårdvaran som alla ska använda?
Det är väl ett jätteproblem, så att det är det som kommer bli en ytterligare faktor, att om det nu är så att de bestämmer sig för att faktiskt börja med hybridmotorerna efter Indy 500, så kommer ju det kan ju bli en jättegame changer, för om det är några i de mindre teamen som har faktiskt hävdat sig bra här, så får vi ju se hur det går. Jag tror att ur ett förarperspektiv så kommer det nog ganska fort att komma in i detta, men hur kommer teamen hantera den här situationen? Det blir en extra liten krydda, kan man säga.
Ja, absolut. Och det kan ju kasta mästerskapet på sin ända ifall saker och ting bara slutar fungera för, säg en McLaren-förare som har gått bra för, och sen så passar det bättre för kanske Meyer Shank-stallet som har ju erfarenhet från sportvagnsracing. Så det finns många sidor av den hybridnöten att knäcka.
Mattias Jönsson har ju arbetat med Chevas hybridmotor under hela förra året. Då ska vi ska se lite på möjligheten om inte Mattias kan komma och hälsa på i podden inom kort. Så kan vi kanske få lite mer insiderfakta.
Det vore jättetrevligt.
Kring den, ja, det, vi får titta på det. Mm. Jag tror att det är inte alls omöjligt att vi kan få till det.
En annan nyhet i veckan, precis som vi sa. Callum Ilott verkar få köra McLaren. Han testar för dem i alla fall. I och med David Malukas är skadad och förväntas inte komma tillbaka förrän i Long Beach, då får nog Ilott köra i premiären i St. Pete åtminstone.
Och nu är det ju tester på Sebring här nu i måndag och tisdag. Detta avsnittet släpps ju på onsdag, så då har ju den testen gjorts. Men nu är Ilott uppbokad för det är väl för, han kör ju sportvagn i år. Ja. Så han kommer ju inte kunna vara med på testet här nu, men de kommer göra en shakedown med samtliga tre McLaren-bilar ändå.
Mm.
Så vi antar att vem annars skulle de ha att välja mellan här inför St. Pete?
Alltså det kändes så självklart när vi gick igenom McLaren förra veckan att det blir Callum Ilott. Loppet i Qatar är väl till helgen i World Endurance Championship. Så han hinner ju tillbaka till Florida, till St. Pete i alla fall. Ja. Alltså jag har inte ens tänkt så långt. Liksom, Callum Ilott är ju solklar eftersom han har kört IndyCar i 1,5 år nu. Goda resultat, mycket erfarenhet från andra open wheelers och andra avancerade racerbilar. Jag har inte ens tänkt så långt. Connor Daly sa vi faktiskt. Men,
ja, inte i det här fallet kanske. Så fortfarande favoriten då, Callum Ilott.
Ja.
Men i förra veckans podd så gick vi igenom, A.J. Foyt och vi Arrow McLaren, Penske, Ed Carpenter och Rahal Letterman-Lanigan. Gå gärna tillbaka och lyssna på det om ni vill ha en komplett genomgång av både team och förare. Men vad säger du, Jakob? Ska vi börja med, eller fortsätta med snarare Hunkos kanske?
Kan vi göra. I Hunkos Racing, Hunkos Hollinger Racing, har vi Romain Grosjean och Agustin Canapino. Och det här kan bli en dynamisk duo, tror jag, i år. Grosjean som missnöjd efter sin tid hos Andretti. Och Agustin Canapino som visade en stark, alltså uppåtpekande formkurva under större delen av förra året. Hans andra år i IndyCar. Canapino behöver en presentation fortfarande. Så är han ju i IndyCar eftersom han dominerade ju all sorts racing i Argentina ganska länge. Jag ska inte säga totaldominerade, men i alla fall senaste årtiondets mest framgångsrika förare i de stora argentinska serierna. Och Argentina är ju idrottstokigt, inte bara fotboll utan motorsport. Den inhemska motorsporten är ju enorm i Argentina också. Och den största serien heter Turismo Carretera. Han hade ju goda kontakter med Ricardo Juncos som ju emigrerat till USA för rätt länge sedan, drev stall Indy Lights. När Juncos ville utveckla sitt stall och köra IMSA och sen IndyCar, då ville han ju ha en argentinsk förare och då landade på den inhemska scenens starkaste stjärna, Agustin Canapino. Och med tanke på hur oerfaret det här stallet var under förra året och hur oerfaren Canapino var i open wheelers, i formelbilar, så kan man väl kanske jämföra honom med var Scott McLaughlin var i hans första säsong när han körde för Team Penske. Och det är inte så himla långt därifrån. Så jag tror att Canapino, topp 10 mästerskapet, det kanske tar i. Men vi kommer nog se honom slåss om topp 10 placeringar oftare i år. Om han kan hålla jämnt skägg med Grosjean, det vore, ja, då får han många stjärnor från mig. Grosjean har ändå varit Formel 1, tagit pallplatser och pallplatser i IndyCar nu också, har mer erfarenhet också från IndyCar-hårvaran. Frågan är om de kommer överens. För Canapino har ju, det har ju Callum Ilott fått erfara, en fanskara som är väldigt aktiv på sociala medier, lite för aktiv med vissa ordval och så vidare. De är passionerade, kan man säga. Och Grosjean har ju också passionerade fans. Så det kan vara en dynamisk duo. Jag hoppas att de kommer bra överens, för det kan lyfta det här stallet till helt nya nivåer
Jag har ju haft som vana att jämföra Canapino med Jimmy Johnsons säsonger. Liksom. Och där ska man ju snacka två helt olika världar. Men jag har nog inte så mycket mer att tillägga kring just Agustin Canapino. För Romain Grosjeans del så detta blir väl hans fjärde IndyCar-säsong.
Mm.
Och tredje team.
Ja.
Hur situationen hade kunnat varit annorlunda förra året. För tänk, kommer du ihåg det, hur starkt han inledde egentligen de fyra första racerna åtminstone. Mm. Han var ju verkligen med i mixen både i St. Petersburg och sedan i andra racet. Vad var det någonstans nu igen?
Barber, Long Beach.
Ja, någonstans där. För han var ju verkligen med det, men då hade han ju liksom, han blev väl avkörd av McLaughlin i St. Petersburg, och hade man fått den här framgång för det framgång, så vet man inte vart säsongen hade kunnat ta vägen. Det var ju bara utför sen. Han blev ju 13 i mästerskapet förra året. Han tog 2 podieplatser, men bara 3 topp 10 på hela säsongen. Och sen då den här dåliga stämningen på det då, Ian Rettis, som kan man säga tröttnade på Romain Grosjean till slut, och hans, jag skulle säga, attityd egentligen.
Han har tröttat på varandra rätt mycket. Det kändes verkligen som att efter Indy 500, den kraschade ur, och sen i Detroit som blev fiasko, Elkhart Lake också, liksom, de återhämtade sig aldrig från det. Det var i Long Beach och i Barber så kom han 2. Och sen Petersburg så slogs han ju om ledningen. Om det hade slagit annorlunda ut och de hade fortfarande varit med i topp 5 i mästerskapet efter Indianapolis. Visst, framgång för framgång. Men Grosjean är ju lite berömd nu för att vara svår att jobba med. Och bron till Andretti brändes ju ganska effektivt i andra hälften av säsongen. Och sen i domstolar också. Så det är lite upp till bevis för Grosjean i IndyCar nu. Han är 37 år gammal, och oavsett vem han är, hans personlighet, vad han har gått igenom i Formel 1 med skador och olyckor och kontroverser, så hans förarkapacitet kan nog pika här någonstans nu, om det inte redan gjort det. Så Junkos är nog en bra plats för honom. Det är det jag menar. För att pressen att vara i toppstall är inte där. Han får forma ett ganska ungt stall runt om sig. Är han mogen för den uppgiften? 37 år gammal. Jag hoppas det. Det vore bäst för honom, och det vore bra för IndyCar om faktiskt han fick lite framgångar som håller i sig nu. Så här sa Romain Grosjean under IndyCar's content day inför säsongen i alla fall.
The transition is going well. Everyone has been very welcoming in the team. Already spent the day yesterday sometime in December with everyone, and it's been great. So that's very cool, and excited for the season for sure. A lot to discover, a lot to understand, a lot to know where we are. But good thing is that we got a couple of tests before we go to St. Pete that should help us get started. It may be early to speak about wins. For sure, we're going to try to do everything we can, but we also have to be realistic that, you know, we are, as you said, we're up and coming. The team has been doing really good for the last few years, but it's still a 3-year-old team. So a lot to do. But I think everyone is very motivated and very aware of what we can achieve and what we cannot achieve. So that's good. Places to improve, the Indy 500 for sure. At least try to see the checkered flag. That'd be a good start.
Jag har ju alltid velat kategorisera honom som den typen av förare som är en personlighet utanför bilen. Lite rätt skön. Men det är något som händer i huvudet på honom när han sitter bakom ratten och det börjar heta till.
Nej, och då har ju ingenting hänt mot vilken säsong var det han blev avstängd i loppformlet. Var det 2012?
Och den här bestämmelsen för att köra över några andra bilar.
Ja, precis. Det har inte hänt någonting sedan dess. Så det är det som är problemet.
Men då tycker jag vi tar Andretti Global då, när vi har som en liten segway mellan Romain Grosjean och hans förra team då.
Mm.
Ett otroligt starkt och högt ansett namn över hela världen, Andretti, med närvaro inte bara i IndyCar utan också i Indy Next, och vi har Formula E och IMSA och australiensiska supercars väl, är det inte så?
Jo, Walker Show Andretti, ja. United där.
Och man har ju 6 stycken Indy 500-vinster och man räknar sig till den här klassiska The Big Three, men faktum är att det senaste mästerskapsvinsten kom först senast 2012, tror jag. Det börjar bli dags nu att flytta fram positionerna igen, och i år har man ju då gått ner från 3-4 till 3 bilar. Colton Herta och Cal Kirkwood är kvar, och så har vi då Marcus Ericsson, Kumlasonen, som ersätter då Romain Grosjean i bil nummer 28.
It's exciting. It's gonna take a bit to get used to not being in red, because it's like 4 years with that. But yeah, super exciting about this upcoming season. It's a lot of change, of course, when you come to a new team, a lot of people, and you know, to get to know. And it's been an interesting few months, but yeah, can't wait to get going here in St. Petersburg in a couple of months. It's been super good. It's been easy to come into the team, very welcoming, and also with Cal and Colton, they are, you know, I know them a bit from before, of course, but you know, doing more stuff with them, it's been really fun, and they're two really good guys. So yeah, so far it's been great. And now coming over to Andretti, I'll be with Olivier, who is a very good engineer, and we've gotten along really well here in the first few months. So I'm excited to sort of go to the races with him and the rest of the engineering department there at Andretti. There's a lot of clever people there. So yeah, it's a new challenge, but like I said, I'm super excited about it.
Oh, there's. Jag har varit ett generationsskifte hos Andretti de senaste åren. Borta är Ryan Hunter-Reay och Alexander Rossi. De satsade rätt med Kyle Kirkwood förra året. Colton Herta, The Forms Fuck, under förra året, skulle jag vilja påstå. Och sen Marcus, som nu är första förare i stall, kan man typ säga. Alla tre blir första förare egentligen tills i alla fall några lopp in på säsongen. Jag tror att den här omskakningen av stallet är någonting de har behövt. De har alltid haft 4 bilar, så länge jag kan komma ihåg i alla fall, minst i typ 20 år typ. Men det har ju varit få säsonger som alla de här 4 har varit konkurrenskraftiga. Nu när de inte har någon Zach Veach eller Devlin DeFrancesco att släpa med, så kanske det att de tre andra kan hålla en högre nivå än vad de haft de senaste åren. Stallet vann 2 lopp förra året, bägge med Kyle Kirkwood. Herta vann ingenting, Grosjean vann ingenting, DeFrancesco vann ingenting. Nej, precis, det var de två loppen för Kirkwood. Bägge på stadsbanor.
Och, men det har just varit det att både för Colton Herta och för Kyle Kirkwood så har det ju varit den här jämnheten som har saknats, och det som de förhoppningsvis... Och det som de hoppas att Marcus ska bidra med nu till årets säsong, i form av kanske ett lugn inom teamet och en jämnhet som de andra kanske kan ta lite inspiration av. Samtidigt som vi vet ju hur snabba både Cal Kirkwood och Colton Herta är, och hur mycket det är bilens förtjänst i kvalfart. De är ju väldigt duktiga ur den aspekten, så det kanske kan gynna Marcus lite i jakten på bättre kvalresultat för hans del.
De behöver liksom släta ut alla deras egenskaper egentligen. Marcus jämnhet, Kirkwoods och Hurtas explosiva kvalfart, och så gärna deras omkörningsförmåga. Så har de ett komplett stall. Det är svårt att säga när vi inte har sett dem på banan än så länge i år. Det har inte varit någon större organiserad spring break, eller vad man kallar det, vårtest som Formel 1 har liksom.
Det vart ju ett test, några dagars test där för i januari, men då var det väl så att det var väl Andretti och Majorshank var ju i topp där. Sen ska man inte tolka in för mycket i de här resultaten, men det är ju bättre det än att man ligger i den nedre delen av fältet.
Det är sant, men det är fortfarande att medieutbådet kring IndyCars försäsongstester är ju miniskult jämfört med både Formel 1 och MotoGP och World Endurance Championship. Så det är mycket mer bakom stängda dörrar i IndyCar-testerna. Så det är svårt att få en bild nu. Vi har i alla fall sprillans nya färger för Marcus Ericsson. Delaware Life heter hans huvudsponsor. Det blir en vit, svart turkosblå bil för honom i år. Delver Life är ett företag som säljer försäkringstjänster och rådgivare kring fondsparande. Så väldigt vuxen sponsor. Andretti Stallet har ju förlorat DHL-sponsorn. Det var lite det som vi hade hoppats på att Marcus skulle ha när han skrev på kontraktet förra året. Den klassiska DHL-bilen. Men den har flyttat nästgårds till Ganassi Stallet istället. Så att det blir helt andra färger då för Marcus. Men Herta och Kirkwood, de behåller liknande färger som för förra året i alla fall. De har ju målat om bilarna lite nya designer. Men vi kommer känna igen både Herta och Kirkwood under årets gång.
Vad tänker du, Jakob, om Marcus Erikssons förutsättningar i år? Alltså ett nytt team, det finns, även om det är en enhetsserie, så är det skillnader i form av att de har ju vissa saker och ting som har utvecklat på bilen på olika sätt. Vi har ju dämparna bland annat. Anledningen till att Romain Grosjean kanske inte fick ut maximalt av sin prestation fullt ut i Andretti har ju sagt. Så att det har varit har att göra med bilens karaktär som har haft en förhållandevis stark bakända, va? Så att den har ju liksom tenderat att understyra, vilket är ju, som vi vet, är någonting som Marcus uppskattar i en bil, förutsatt att inte någonting har förändrats under utvecklingen under hösten och vintern här nu, så är ju skulle ju på pappret kunna vara någonting som faktiskt är en väldigt bra match. Frågan är ju hur lång tid det kommer ta för Marcus att liksom hitta rätt i teamet och kunna börja optimera sina resultat. Vad tror du?
Realistiskt så, om man kan behålla sin sjätte plats i mästerskapet från de senaste åren, om man kan vinna ett lopp, tre pallplatser, om han kan tangera sina resultat som har fått hos Ganassi, så är det ett bra år.
Jag tycker det är väldigt, ska bli väldigt kul att se om det finns någon, kommer bli någon skiftning i Marcus sätt att köra på ett sätt. För han har ju under de här åren i Chip Ganassi haft spelat, och kanske inte ens andra fjolen utan tredje fjolen, även om han har presterat så himla bra på Indy 500 till exempel och har vunnit Indy 500 med Chip Ganassi, så han har ju fortfarande haft ett chassi. Mm. Han har inte haft det där chassit som har fine-tunats för ovaler och för Indy 500. Nu sitter han ju plötsligt i ett team där han har, tror jag, fyra chassin eller något sånt där. Och verkligen ha en bil som är mysskruvad bara för att vara optimerad till Indy 500. Det ska bli väldigt, väldigt kul att se hur, om det kommer märkas på banan på något sätt, både självförtroendemässigt och hur han satsar i vissa delar av racen. Så det ska bli väldigt intressant att se vart det tar vägen. Jag tycker det är ett bra steg för Marcus att ta det här.
Ja, självförtroendemässigt tror jag att det är helt rätt. Nu tycker jag inte att hans självförtroende har varit något fel på senaste två åren i alla fall.
Nej.
Men för karriärens skull, så att man kan inte vara tredje förare hur länge som helst liksom. För då kan självförtroendet vackla. Det kommer det nog inte göra här.
Oh nej, de har gjort sitt allra bästa för att lyfta Marcus. De har varit väldigt uppskattande i Andretti, har man ju märkt. Så att, ja, det ska bli intressant. Men vi sa ju att om man går ner från fyra till tre förare i år, Andretti. Mm. Vi har ju faktiskt en förare till, Marco Andretti, som kommer köra den fjärde bilen under Indy 500. Vad säger du om det? 36 år gammal?
Ja, han var så ung alldeles nyss. Han var så liten. Han har alltså lite smått upptagen med att köra stock cars, inte på någon särskilt hög nivå. Han kommer köra lite Arca, som är typ fjärde divisionen om man säger så. Och lite truck-serien också, tror jag. Kanske lite sportvagn dyker han upp i. Men det har blivit en hobby för Marco Andretti nu. Så han kommer inte ta någon pole position eller ens framskjuten placering där. Det vore kul. Det är ändå Andretti-namnet. Men det är lite hobbyvarning på hans satsning nu.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Från Andretti så är ju inte steget långt till Mayo Shank.
Nej, där har vi ju en och tre fjärdedelar svensk, åtminstone en och en halv.
Jag är på gott humör nu, vi säger två svenska.
Ja, Felix Rosenqvist och Tom Blomqvist i ett stall som nu helt och hållet fokuserar på IndyCar. De har inget IMSA-projekt, så de har mer know-how tagen ifrån sportvagnsracingen. Det tror jag kan ge ett lyft när det gäller att förstå hybridtekniken. De har två väldigt motiverade förare, en tredje förare som kommer dyka upp i Indy 500 som också är supermotiverad. Jag menar såklart Helio Castroneves som nog är väldigt bra som rådgivare för det stallet också. Frågan är om det finns plats bland de stora, fyra stora stallen åt Mayo Shank. För om vi tar alla de fyra stora stallen, det är typ 15 bilar och då ska man slå sig in och få en bra säsong som måste, alltså om man inte är topp 10 så kan man inte kalla det för bra säsong egentligen, tycker jag, i motorsport. Det blir jättetufft och det är samma sak här, ifall Felix kan tangera sina resultat från sina tidigare stall, då är det nog en bra säsong. Tom Blomqvist fick ju äran att hoppa in ett par gånger förra året, var ingen jättefart. Gick bra på kvalet i Toronto, men han hann ju bara en kurva. Det kommer bli tufft för honom att komma upp i fart, men vi har ju sett det ifrån Scott McLaughlin, vi har sett det från Agustin Canapino och sett det delvis från Jimmy Johnson. Man kan lära sig de här bilarna, så länge man kan ha lärt sig köra racerbil så det finns mycket att man kan tillämpa på IndyCar-bilar också, för de är ju lite vad som helst de här bilarna. De är inte Formel 1-bilar, de kan knuffas och buffas med som man gör med stängd kaross. Man behöver ta hand om dem på ett annat sätt. Det är lite endurance-körning ibland på vissa banor och där har ju Tom Blomqvist visat sig vara en av sin generations bästa på det. Så jag förväntar mig en bättre andra halva av säsongen för Tom Blomqvist än den första halvan. Det är väl lagom förväntningar.
Har lagt på sig lite muskler också, har jag hört. Och det kan ju behövas i en IndyCar.
Ja, det är ju mer tungkört i IndyCar än vad det är i de mer högteknologiska IMSA-bilarna ändå. Så där kanske de liknar mer en V8 Supercar eller en bil från Turismo Carretera eller från NASCAR. Men däckslitaget och att spara på grejerna till slutet. Inte trycka på den där push-to-pass-knappen för mycket. Det är ju sånt som sportvagns-racecraften kommer in. Felix och Tom hade detta att säga under Content Day tidigare i vintras.
Yeah, a lot of things to be excited for. I'm really enjoying my time so far with Mayo Shank. I spent a lot of time with Mike and Jim especially because he lives here in Indy, and I mean their welcoming to this team has been phenomenal. Like I feel like, you know, a family member already, and very relaxed, very family oriented, friendly team. Obviously a few trips to Ohio as well at the shop. It's probably the cleanest shop I've ever seen, by the way, and I've been to a lot of shops, so that's a clean place. If you ever get the chance to go there, it's pretty impressive. Yeah, and I think, you know, expectations are always a big topic this time of the year, and you know everyone's a world champion here sitting in the off season. I think for us, we're, you know, step one is to kind of get back on track where, you know, as a team, I think it wasn't a great season last year, and kind of want to get back into, you know, top 10 territory and you know,
become efficient again as an organization and make the most of our package together with Andretti. And I'm sure we'll have some strong highlights this year. I think the street courses can be really, really strong, being, you know, probably the strongest package for the team historically and also for me personally. I think the ovals might be a little tough, but, you know, there's a lot of stuff in the pipeline, obviously, and you know, the team has done everything they can to come more prepared this year, and also Andretti, our partner. So, yeah, I'm cautiously excited and ready.
You know, I've been saying it kind of throughout the day. It's the first time in a while where I've got this sort of, you know, this anxious energy about getting started because it's so new. You know, obviously I've been doing something so familiar to myself for the past, you know, 8-9 years. And jumping across to the NTT IndyCar series is so different. But one, I'm really excited to get going, to be honest. You know, it's a completely new challenge. Although it's, I would say, a carry-on of almost my junior, you know, a natural progression from my junior career. Yeah, I kind of sidestepped for the last, you know, since 2015. So I'm really excited to just kind of get rolling again. And to be honest, it'll be nice to get out in the car. You know, I haven't driven since basically, you know, the race in Laguna Seca. So thank goodness I did get, you know, some of that mileage under my belt at the back end of last season, which has mentally prepared me, you know, for some of the challenges that may lie ahead. But yeah, I'm really keen to get out on track and, you know, the end of the month, which is going to be good, going to be fun. But yeah, there's been a lot going on behind the scenes and definitely, you know, opened my eyes kind of, you know, the back end of last year, getting those events under my belt and seeing the areas, you know, that I need to, you know, personally work on and yeah, but you know, time, you know, now I've got a whole season to kind of work at it. So I'm keen to get things going.
Vad kom Felix-mästerskapet förra året? Var det 12?
Han blev 12, ja. Precis.
Om man kan förbättra det så är det en bra säsong. För det här är ett stall som hade en ganska dålig förra säsongen då. Paginos otäcka olycka som han har fortfarande inte återvänt till sitt brunnen än. Och Castroneves som tog plats. Det gäller också Tom Blomqvist. Ifall de kan komma i topp 12 så bra säsong. Sen när det gäller Indy 500 så tror jag att Castroneves erfarenhet kommer vara väldigt viktig för dem. Men där har de visat, nu är det för sig 3 år sedan då, när Castroneves vann sin fjärde. Men det är ju där bara där som det här stallet har vunnit tävlingar tidigare och det är ju på Indy 500. Så det borde ju gott.
Ja, för Felix Rosenqvists del så detta blir hans, precis som Marcus, hans sjätte säsong. Förra året blev det ju 2 podier, 8 topp 10 placeringar. Men det var ju, vi har ju pratat om det här berömda, han har inte haft flyt senaste åren, men några riktigt starka kvalinsatser och även racinginsatsen, trots att inte resultaten har gått hans väg. Jag får en känsla av att Felix trivs i mindre, lite mer familjära stall och miljöer. Jag har fått en känsla av att det var det som var en del i att han gick från Ganassi till McLaren, inte storleksmässigt så teammässigt, utan att han uppskattade miljön och stämningen där. Samma sak flytten hit nu till Meyer Shank som är ett mindre team och här att han får den här teamledarrollen. Det ska bli intressant att se vad det gör för hans känsla och resultaten redan från start. Tror att det här kan bli året där han, de har ju både Tom Blomqvist och Felix Rosenqvist har ju allting att vinna just för att förra året så gick ju Meyer Shank ärligt talat inte särskilt bra förrän det kom in vikarier i teamet, va?
Farten finns ju där och det roliga är ju att när stallet var som snabbast, det var ju när Linus Lundqvist körde och satte ju 2 snabbaste varv, då i och för sig under 2 ganska kaotiska tävlingar. Men ändå, det betyder ju att kapaciteten är där. Så, och det går att lära sig det här stallet, den här bilen, ganska snabbt.
Vi kommer ju till vårt tippande i slutet av avsnittet här. Men om det skulle funnits en kategori som heter årets överraskning, så tror jag att Meyer Shank Racing som team och kanske i synnerhet Felix Rosenqvist hade varit en favorit till den utmärkelsen. För de kan verkligen slå djuret inom citationstecken underläge.
Mm. Jag tror det är skönt för Felix del att vara en underdog i år. Jag hoppas vi får tillfälle att fråga.
Ja, jag ska ha en liten pratstund med Felix lite senare i veckan och det tänker jag att ni ska få höra i vårt inför St. Pete-avsnitt i nästa vecka.
Roligt!
Näst på tur har vi ett team som bara kommer köra Indy 500 i år. Och det är Dryer Rheinbold Racing. Det är jättelångt. Är det Dryer Rheinbold Racing with Cusick Motorsport? Är det det rätta?
Ja, Dryer Rheinbold har ju funnits med som stall i typ 25 år. Jag är fast vid det. Det är som att försöka kalla Sauber för något kickstake Alfa Romeo whatever racing. Det är Sauber. Dryer Rheinbold, ja. Liksom, det flyter ur och så att köper det.
Men det är ju faktiskt 2000 grundades teamet.
Mm.
De är ju verksamma i IndyCar och Nitrocross. Det är väl rallycross,
ja,
helt enkelt.
Precis.
Och det är en intressant kombination. Men jag tänkte att det som gjorde att Dryer Rheinbold Racing gick till historien var ju att de faktiskt vann i sitt debutrace.
Med Robbie Buell. Var det på Walt Disney Speedway?
Det var det. Ja. Drog du den ur rumpen, eller på att säga?
Nej, jag kommer ihåg för de hade så himla snygg bil på den tiden. Blå och sen gul, orange. Jag tror det var något läskföretag som sponsrade dem på den tiden. Och sen just Walt Disney Speedway. Walt Disney Speedway, kom igen. Det är jättekul namn. Och det var en ganska speciell bana. Platt, en miles, trioval.
Mm.
Så det är liksom så jag har den bilden framför mig. Det här är någonting jag då såg i en biltidning när jag var typ 12 år. Så det är en gammal favorit faktiskt. Och det här stallet är ju eviga underdogs. Men senaste åren så har de bara kört Indy 500. Vilka har vi ombord då? Det är väl ganska tunga namn ändå.
Ja, vi har ju Ryan Hunter-Reay i bil nummer 23 och så har vi Connor Daly som klamrar sig fast vid styrningar i IndyCar i bil nummer 24. Och två förare som lite ironiskt var sammanlänkade 2023.
Ja, att Hunter-Reay gjorde en comeback på Dalys bekostnad hos Carpenter. Hunter-Reay var ju inte vassare än Daly egentligen.
Nej, det var han inte.
Men för ett sånt här stall som bara kör ett lopp då så är det nog svårt att hitta bättre förare för just den sortens satsning. Frågan är vad man kan förvänta sig. Topp 15, det vore väl bra för dem. Det är jättesvårt för sådana här stall att vara framgångsrik i bara i sitt enda lopp. Men å andra sidan, det här är också enda loppet på året där man använder Super Speedway-vingar. Kanske man använder i Nashville mot slutet av året då, men det är inte ett enda ovallopp innan Indy 500 i år. Så det är inte någon annan stall som har mer liksom, erfarenhet av årets förarutställning i en Super Speedway-bil. Så det har ju hänt konstigare saker. Meyer Shank, när de vann med Castro Neves för några år sedan till exempel. Så vi ska inte skriva av Dryer Rheinbold helt och hållet.
Jag kommer ihåg det året när Castro Neves vann.
Mm.
Jag kan inte minnas att vi nämnde knappt.
Ja, precis.
Varken teamet eller Castro Neves inför det. Då hade vi ändå typ 12 inför Indy 500-avsnitt i Indypodden.
Ja.
Och jag tror vi kanske nämnde det en gång. Så att
ni ser.
Det kan, vad som helst ska hända på The Brickyard.
Mm.
Och tar vi ju det, så Ryan Hunter-Reay vann ju Indy 500 i, nu får jag fan med ge mig, nu säger jag Indy 500 varannan gång och Indy 500 varannan gång.
Jag har kommit på mig själv att göra precis samma sak, så det är lugnt.
Vad ska vi säga, 2012 kan det ha varit det?
2012 blev han mästare totalt, 2014 vann han Indy 500, bägge med Andretti då, där han var i 13 år. Så. Ja, han kan, men det var ett tag sedan också.
Och Tommy Connor Daly som är han ju alltid faktiskt förhållandevis stark i just det racet. Och det är ju hemmasonen, han ledde väl racet för några år sedan. Det blev ju ett vrål på läktaren.
Ja.
Så det, han är ju verkligen en hemmafavorit. Så att man vet aldrig, det är ju som The Brickyard, det är ju till för att sagor ska och legender ska födas.
Ja, precis.
Nu var ju varken Connor Daly eller Ryan Hunter-Reay med på IndyCars Content Day, men här hade Conor Daly i alla fall att säga i samband med att det tillkännagavs att de skulle köra i Indy 500.
I mean, I've been an IndyCar fan since I was living and breathing on this earth. So, you know, most of my childhood there were, you know, Dreyer Reinbold cars that I was fans of, several different, I mean, I always thought Dennis Reinbold had great looking vehicles as well. You know, you had the Purex wagon back in the day. How could you not cheer for that car? I remember when there, you know, Mike Conway was there, had a great little, there were so many cars that you could root for. So it's obviously in my position right now, it's a bit, you know, I would have loved to have been, you know, doing more IndyCar racing, of course, but the Indy 500 is without a doubt my ultimate goal. You know, to win, I want to be like Ryan and be able to know what the milk tastes like. And obviously to be able to do that for Dennis would be amazing. Dennis has even loaned me a car before in my life. So I owe him already. When my Subaru broke down, I think many years ago, I actually got to drive a loaner car from Dennis Reinbold for a while. So I appreciate his generosity there. I made sure that was in the deal for this month of May as well, to have a nice loaner vehicle. But it's just awesome. It's the best possible scenario. I mean, all you want to do when you show up to May is have the best chance to win. And, you know, I've obviously got a lot of experience there now. I do believe I know what it takes to run up front. And obviously Ryan does too. So, you know, going to the shop, going to see the level of preparation that this group does is it's such a high level. I mean, it's kind of hard to believe they're not running full time. You know what I mean? Because like you see the preparation, you see the people getting to work with a lot of folks there, especially even on the Nitro Cross side, has been really cool. So it's great to be here with Chevrolet again, who obviously I've worked with many years now at the Speedway. Chevrolet and Don Cusick as well being a part of this. He's obviously really enjoyed being a part of the IndyCar sport. So we love that.
Vi kommer beta av ett till stall som bara kör Indy 500.
Ja, det är ju det Kentucky-baserade Able Motorsport som har liksom arbetat sig upp genom de amerikanska racing-serierna, bland annat genom, ja, det är ju F-Formula 4 och så är det Formula Regional Americas och så USF 2000, Indy Pro 2000, så Indy Next. Och för den som har lite koll på vilka Able Motorsports är, så är det ju då Bill Able heter ju teamägaren där, och det är ju hans son Jacob Able som nu kör i Indy Next och har gjort så de senaste två säsongerna, tror jag. Det är, teamet har ju liksom följt hans resa, och nu, de gjorde sin IndyCar-debut förra Indy 500, och då var det RC Ineson som körde. Likaså i år kommer RC Ineson köra, och tanken är då att teamet kommer gå in i IndyCar fulltid 2025, det är i alla fall ambitionen. Och det av en händelse råkar vara kanske det år som Jacob Able kommer ta klivet upp i IndyCar. Så är det rättvist att kalla detta för IndyCars motsvarighet till familjen Stroll?
Nej, det är det inte. För det här är lite mer gräsrotsnivå. Och det är ett stall som de faktiskt har byggt upp själva. Och inte köpt in sig eller köpt ut någon. Utan det här är ett familjestall. Inte ett varumärke som Stroll har gjort sig. Så det här känns lite mer ärligt. Ett ärligt försök att göra en familjeverksamhet av motorsport. Jag tycker det är sånt är trevligt. Mm. Och jag hoppas de väl. Och i det här fallet så att ens kvala in till Indy 500 kommer vara stort för dem. Om de skrotar bilen någon gång så vore det förödande. Det är ju liksom på den nivån Able Motorsports ligger på just nu.
Vad har vi på RC Ineson då?
Han har varit i utkanten av IndyCar i några år nu. Varit snabb i det material som han har getts. Han körde väl Indy Next eller Indy Lights då. Kan ha varit samtidigt som Rosenqvist typ 2016. Lite där någonstans.
Jag vet att IndyCar-debuten kom 2016 när han körde tre race. Men jag vet inte om han körde Indy Lights det året.
Han har inte gjort bort sig i alla fall.
Nej.
Men han har inte tillräckligt mycket timmar bakom ratten i någon sorts racerbil senaste åren för att liksom kunna skrälla.
Även RC Ineson var ju på plats under IndyCars Content Day, och vad hade han att säga?
Really excited. I mean, the goal is to be back again, and we had so much fun last year, and I think we had really good performance for, you know, new team.
my first time once we qualified in, getting all the practice in. And it was a big learning curve, that's for sure. So hopefully this year, the goal is to be more prepared. And now that we've done it, it's just doing it again.
Och detta blir Inussons tredje framträdande i Indy 500. Då. 2021 blev han utbumpad i kvalet. Och så förra året då så kvalade han in på 29:e plats för Able Motorsports. Då. Det var ju en stor framgång för teamet att
ta
en rejäl skalp. Och, men däremot han fick ju bryta senare i racet då på grund av mekaniska problem. Så vi får se om han för det första kvalar in i år och för det andra kanske kan ta målflagg den här gången. Det hade inte varit fel.
Det är det vi förväntar oss, eller hoppas på.
Vi har ju två team kvar nu, varav Chip Ganassi, mästarteamet, med Linus Lundqvist är ett av dem. Men ska vi prata lite om Dale Coyne Racing först?
Vi väntar liksom, uppdatera Twitter frenetiskt, för de har fortfarande inte presenterat sina förare i inspelningsstund. Men vi har en ganska bra hum om vilka förare det blir. Jack Harvey ska testa nu, ikväll blir det väl. Han har ju några IndyCar-säsonger i bagaget nu. Var ju som starka som körde Mayer Shank. Han skulle ta ett stort kliv i karriären. Han hoppar till Ray Hall. Det blev ett stort kliv bakåt. Blev petad, slutade förra året. Och hamnar här. Kanske, vi vet ju inte exakt än. Men sannolikt. Och sen så, i den andra bilen som Dale Coyne kommer anmäla, så är det ännu mer oklart. Den som testar är en herre som heter Colin Brown. Som inte tävlat i IndyCar tidigare. Men han har tävlat i väldigt många olika kategorier. Han har kört NASCAR, han har kört sportvagn med goda resultat. Han var med och vann Daytona 24 timmars med Pagano och Castroneves och Blomqvist förra året. Har delat bil med Blomqvist under hela förra säsongen i IMSA. Vann två andra lopp. Han har testat IndyCar tidigare. Så det är lite out of the box med Colin Brown ifall han får chansen nu att tävla i IndyCar. Han är inte purung, han är född 1988, så 36 år gammal.
Och gud vad gammalt.
Men har liksom han, i alla fall när han debuterade i Daytona 24 timmar så var han den yngste någonsin som vunnit sin klass där. Han har varit mästare i de lägre kategorierna i IMSA tre gånger. Så han har alltid varit ett par säkra händer. Och det är väl kul ifall ett IndyCar-stall tänker out of the box på det här sättet. Men varför stanna där? Jag skulle vilja se ännu mer out of the box när de nu ska försöka få fram förare. Det finns ju gott om unga lovande talanger som söker sin väg upp. Och vi har ju sett det i McLaughlin, vi har sett det i Agustin Canapino. Att man behöver inte ens nödvändigtvis köra formelbil för att lära sig de här bilarna. Ganska kvickt. Vi kommer nog se det med Tom Blomqvist också. Och då kan jag typ nämna Ernie Francis Jr. som ju körde Indy Next eller Indy Lights då senaste par åren med ganska kassa resultat. Men han körde ju för ett stall som var oerfaret. Så att han hade ju inte bilen under sig. Men det Ernie Francis Jr. gjorde för att försöka ta sig in i IndyCar, det var ju att han vann den här Trans Am-serien. Som är muskelbilar. Om ni tänker V8 Thunder Cars i Sverige, så är det sådana sorters bilar, men med 300 hästkrafter extra. Det är faktiskt precis det chassit som de kör i Trans Am, som då utvecklades till en början för svenska V8 Thunder Cars. Och Ernie Francis Jr. dominerade den serien i ett antal år, och det var därför som, precis som Canapino gjorde i Argentina, som McLaughlin gjorde i Australien, vill ha nya utmaningar. Så därför Francis försökte komma in i IndyCar. Men det här Indy Next-tillfället då följde inte alls väl ut. Och där kanske han gjorde av sig med sin chans. Men Trans Am-bilarna, de är 850 hästkrafter, de väger knappt någonting, massor av downforce. Så han har ju lärt sig köra racerbil därigenom, och han kör på många av IndyCar-banorna. Så lite synd att typ Coyne inte testar den här Ernie Francis Jr. som har ju väldigt bra resultat i andra kategorier. men skräpar resultat i Indy Next. Sen så finns det ju en ung förare som jag är övertygad att ni kommer höra mer om i framtiden, är Connor Cilic, som vann Transam-karriären i TA2-klassen. Han vann sin LMP2-klassen i Daytona 24 timmars. Han kommer köra lite NASCAR och fortsätta i Transam och även Mazda Miata-kuppen som kör tillsammans med IMSA. Han är 17 år och om han vill så kommer han hamna i IndyCar en dag. Så duktig är den här Connor Cilic. Varför inte testa honom? 17-åringar, får de ens köra IndyCar? Det är en annan sak i och för sig. Men jag vill se ännu mer out-of-the-box-tänkande från IndyCar-stallen när de ska fylla i sitser på det här sättet då. Mm. För jag tror säkert att Colin Brown kan göra goda resultat. Liksom, han borde inte vara sämre än Tom Blomqvist. De delade bil och vann samma lopp förra året, för det så. Men varför inte satsa på någon yngre som har framtiden för sig på det sättet? För Coins del så handlar det om affärer. Man vill ju också säkra budgeten för resten av året. Men lite mer out of the box tänkande så är jag mer nöjd.
Ja, det lutar väl åt att det kommer bli kanske en heltidare och så några som får dela på sysslorna i den andra bilen för The Coin i år. Vilka är det mer som har varit på tapeten? Vi har ju, på tal om unga förare, Nolan Siegel som kör Indy Next i år. Mm. Han kanske får hoppa in. Sen så har jag hört att Catherine Legg också som körde för Ray Letterman förra året på Indy 500. Sportvagns S hon också. Eller GTS. Så hon kanske också är aktuell. Så vi får väl se. Men det lär nog bli fler än två förare. Vi får se det i Coin den här säsongen i alla fall.
Jag tror det kan vara ganska smart att Coin att vänta också. Tills den mest desperata föraren kastar upp störst mängd pengar på skrivbordet.
Mm.
Så jag tror att det är en utarbetad strategi att vänta just så här länge, liksom mindre än två veckor till race start. Men Jack Harvey, det är ett par säkra händer åtminstone och erfarenhet nu, så att honom kan vi nog skriva in åtminstone i St. Pete. Och sen låt se, uppdatera Twitter igen, nej ingenting, nope, vi provar igen om en halvtimme när vi avrundar avsnittet. Nåja.
Moving on till det sista, absolut inte minsta teamet, Chip Ganassi Racing.
Vad blir detta sjätte året i rad som vi har en svensk i senare tids mest framgångsrika amerikanska racingstall? Det är jätteroligt ju. Och det här hade jag inte tippat på för ett år sedan. Inte alls. Då såg det nattsvart ut för Linus Lundqvist som borde ha suttit på en säkrat sits för Indy 500 och borde ha suttit på en trave med dollarsedlar. Men Linus efter mästerskapssegern Indy Next blev lite smålurad på kompotten eftersom budgeten, den utlovade budgeten för prispengarna, den fanns inte där för just det året. Så att då blev det ju en problematiskt första halvår för Linus som ändå liksom höll lågan uppe. Och sen så fick han tillfället då att visa vad han kan på banan och satte två snabbaste varv i sina inhopp i IndyCar. Explosiv entré, och Ganassi behövde fylla i sina bilar när det stod klart att Marcus inte var så jätteintresserad att fortsätta så som han hade tävlat tidigare åren. Var sätter vi honom, Ronny? Tredje förare. För knappast fjärde eller femte förare i det här stallet, va?
Nej, men alltså, det är ju klart att Alex Palou och Scott Dixon kommer vara de som är första och andra förare, eller båda kommer betraktas som första förare, men Linus går in med en ställning i teamet nu med fullt finansierad synning för 2024. Den förare och den talang som nog alla teamet på griden hade velat ha hos sig i år. Och det är ju annars, han är ju framtidsnamnet för teamet. Så att han går ju in i en ganska unik position. Jag tror att han är som klippt och skuren för IndyCar och IndyCar-publiken och sponsorer också för den delen. Och det är ju så intressant tycker jag, det är att det som kändes som en sådan förlust när han blev snuvad på konfekten då och inte fick kom till start förra säsongen. Mm. Alternativet, vad hade han, vi säger då, han hade fått full finansiering från efter Indy Lights-segern då. Han hade köpt sig in i ett team, låt oss säga AJ Foyt. Hade varit omkring där längst bak liksom.
Mm.
Istället göra som Linus gör bäst då, med kort förberedelse hoppa in då i Meyer Shanks som han fick göra och då prestera på den nivån han gjorde. Det är så man bygger ett starkt varumärke. Det är så han kommer ju leva på det här så långt framöver här nu. Såvida inte det kommer gå åt pipsvängen, men det vet jag att det inte kommer göra. Det kommer gå skitbra. Mm. Jag har en sån här sponsorkeps från Linus. Som det står I don't lose står det på det.
Mm-hmm. När är den ifrån?
Ja, det var nog från Indy Lights-säsongen då, 2022. Det är liksom inte bara snack och ingen verkstad där, utan det är ju så att han ger sig inte, för hade han inte åkt runt på varenda förbannade race förra året, hållit sig i paddocken, det är ju liksom bara, det är ju karbonkopia på hur Kenny Breck gjorde när han tog sig in i IndyCar. Han var fanns till hans, han hörde av sig, han nätverkade och var top of mind när det väl kom till kritan sen, och när den möjligheten dök upp så tog han den.
Mm.
Det är ju därför han sitter i det största teamet inför 2024 års säsong, och det kan gå hur bra som helst. Sen så måste man ändå ge honom lite arbetsro och komma in i detta också, för nu det tar ett tag liksom att växa in i serien, men en bra start här, så finns ju ingenting som säger att han inte skulle kunna gå lika bra som det gjorde för Felix Rosenqvists första säsong när han körde för Chip Ganassi och blev sexa i mästerskapet, tror jag. Så jag tror vi ska vara väldigt nöjda om han ett eller två podier i år, håller sig inom topp 10, då ska vi vara supernöjda.
Linus sa det här under Content Day då, tidigare i vintras.
At the start of the year and throughout the year, being on the sideline, watching everybody else race, that was probably one of my lowest points in my career. To then get the call up to do a couple of races, and then when Chip called to hire me for Chip Ganassi Racing, it was unbelievable. And obviously we hit the street courses, the road courses and the ovals. So hopefully, you know, that experience will help me for next year, because at the end of the day, why I'm here and I know why this team is here is to win races. And that's going to be our goal. Cause usually this time of year is extremely stressful, trying to find sponsorship and trying to find a team and a ride. So going into this, having it done so early as well helped, because obviously the last few races I spent with Chip Ganassi Racing at Portland and Laguna, and then, you know, I've been at the shop basically every single day during the off season, trying to learn, trying to get accustomed to everybody. And man, I've been enjoying this. I've been enjoying it a lot. So I have like the teammates like Scott Dixon and Alex Palou. Who else would you want to lean on and learn from? So, you know, during this off season and the first couple of test days that we've had together, I'm trying to be like a sponge and just soak up as much information as I can.
Och sen så gäller det också att slå Ganassis andra års förare, Marcus Armstrong.
Yeah.
Som körde bara delvis förra året, men han blev väl ändå rookie of the year. Ja, jag vet inte vad man ska placera Armstrong riktigt.
Ja, men det är väl först nu som vi får se vad han går för. För så kom ju till IndyCar från Formel 2, va? Förra året. Ut den här europeiska resan. Han hade ju 5 topp 10 placeringar förra året och en sjunde plats som bäst då. Men det ska bli kul att se vad han går för på ovaler. Där är han ju rookie precis som Linus är. Så det ska bli spännande att se. Det kan vara en bra benchmark för Linus och
ja, just det är väldigt bra till och
med. Jämföra sig med Armstrong. Det kommer bli en väldigt bra benchmark. Så får vi se vart det tar vägen. Men de är ju 5 bilar i år. För i den femte bilen så har vi Kuffin Simpson från Caymanöarna. Det är inte man hör varje dag.
Född på Barbados. Men Caymanian. Men ja, uppvuxen i amerikansk formelbilsracing kan man ju säga. Han är fortfarande väldigt ung. Han vann för några år sedan han vann den här Formula Regional-serien 2021, det som Linus Lundqvist också körde. Han skulle få ett presentkort på att tävla i Japan, men det blev inget på grund av covid. Och sen så har han kört, var det Indy Next förra året,
Det var det, och han körde in du Next både 2022 och 2023. Sen måste jag säga att det var väldigt gulligt att säga att han vann ett presentkort.
Ja, det kan man väl säga, stipendie.
Ja, jag tycker presentkort låter mycket mysigare, ja. Faktiskt.
Ja. Men saken med Simpson är väl att han inte är här på meriter. Eller vad säger du om Indynext-resultaten?
Ja, bäst, debutsäsongen 2022 så blev han ju 9.
Av typ 12 bilar.
Ja, typ. Och så förra året blev han ju 10 då. Och då 2 podier och 6 topp 10 lyckades han skrapa ihop under den säsongen. Så att, men han betraktas väl som en Chip Ganassi junior, har det inte varit så?
Ja, man kan ju säga så här. Om Kevin Simpson inte hade varit i den här femte Ganassi-bilen så hade den här femte Ganassi-bilen inte existerat. Så det är inte så att han tar någon annans plats, utan han är där för att han kan det. Och om man kan köra IndyCar på bekostnad av ingen annan, varför ska man inte det? Mm. Så, good for him.
2024 års svar på Devlin DeFrancesco då.
Ungefär så. Mm. Om han kan slå Stingray Rob, good for him. Men han kommer inte utmana de andra Ganassi-förarna. Det har jag svårt att se.
Nu har vi 2 förare kvar. Och det är 1:an och 2:an från förra året. Vi har Scott Dixon, Nuff Said, och så har vi Alex Palou. Också på ett sätt Nuff Said. Om vi tar Alex Palou till exempel. Säsongen var ju, kan man säga, unik. 100% topp 10. Han slutade 8 som sämst. Typ 2 gånger.
Mm.
5 segrar, 10 podier.
Varav en av de här pallplatserna som inte var en seger var med en trasig framvinge.
Ja, just det. Nu går han ju in i en säsong där det så ska han ju försöka upprepa det som gjordes förra året då. Och så har han det här, kan man kalla det för McLaren-debaclet i ryggen då. Tror att de rättsliga processerna kommer påverka honom? Det verkar inte så. Han kör ju bara på ändå.
Det är avklarat, så jaha, tack för det.
Vad blev det då?
Ja, avklarat vet jag inte, men det blir inte så att han byter stall.
Jaha, så menar du? Nej, nej.
Ja.
Ja, det hade varit lite roligt.
Ja, det...
han bryter kontraktet och går till AJ Foyt.
Ja, det... en fara som hade kunnat uppstå var väl att bägge kontrakten nullifierades på något sätt och han hade behövt ta ett sabbatsår. Men det hade ju varit absolut worst case scenario och där blev det inte. Så det kan man lägga till handlingarna.
Mm.
Det finns väl ingen anledning att tro att dessa två gossar kommer att vara sämre i år än förra året. Dixon började förra året svagare än vanligt, men avslutade året lika starkt som vanligt med 3 segrar och 64 loppen.
Mm.
Ja, evigt unge.
Evigt ung, evigt snabb. Det var 3 vinster som du säger, 6 podier och 16 topp 10 förra året. Så att han var ju, under normala omständigheter så hade det ju räckt till att vinna mästerskapet antagligen. Men det ska bli väldigt spännande att se de här två. Och se om de kan upprepa det i år. Det ska bli intressant att se dem fightas mot varandra i år. Vem vet vart detta kan ta vägen?
Jag skulle vilja se en duell mellan de två. Men jag skulle också vilja se att det blir jämnare med de andra stallen. Men vi får väl utgå från att Ganassi med deras form i slutet av förra året, att de är nog det starkaste stallet. Ifall de inte... om inte 2 av deras 5 bilar slåss om pallplatser direkt i St. Pete kommer jag bli överraskad. Men ifall det blir så att det är just Palou och Dixon mästerskapet kommer stå emellan, så vill jag se en riktig duell mellan dem. För det blev det ju inte förra året.
Nej.
Palou inledde säsongen så himla starkt och sen så kom Dixon tillbaka när Palou liksom kontrollerade mästerskapet. Men om det verkligen blir till kritan, att det blir kniven mot strupen, så undrar jag vem av deras jävla ranamma som räcker längst. För det är inte så Palou har vunnit sina mästerskap, inte Dixon heller riktigt, utan bägge så här förare som är bra på att kontrollera saker och liksom krypa in under skinnet på motståndarna. Men om de kryper in under skinnet på varandra, det är det jag menar, det är det jag skulle vilja se.
Då har vi alltså kommit fram till den programpunkt som vi kallar Jakob och Ronny tycker till, fast bara lite på skoj.
Jakob and Ronny tycker till, fast bara lite på skoj.
ska vi utse våra favoriter och våga oss på att tippa utgången av året kanske?
Ja, varför inte? Vilken är vår första kategori?
Best delivery.
Livery. Vi börjar lite lättsamt sådär.
Men jag har svårt att bestämma mig bara för det. Jag är ju en sucker för retrotyp. Willpower har en ny design som är en blandning av gamla designer typ. Men tillsammans så blir den rätt stygg. Svart, röd, vit. Men också lite återhållsam. Pietro Fittipaldi har en snygg bil i 5-Hour Energy som sponsor. Men jag har svårt att vilja sätta en skidrycksbolag som snyggaste bil. Jag tycker att Palos DOL-bil är ett nedköp från de klassiska DOL-bilarna som Andretti tävlar med.
Varför då?
Nej, men det ser ut som att man har sprayat ketchup på bilen. Det är lite så. Så lite lustigt nog så får jag nog... till slut så hamnar det mellan Tom Blomqvists bil som Ordination, den lite lila rosa färgen med ljusblått på sidorna. Riktigt snygg. Men sen...
Har inte den lite drag av Marco Andrettis
tidigare
bil?
Tidigare,
ja.
Mm. Färgerna går ihop väldigt väl på den, tycker jag. Ljus, och man ser den på banan utan att bli gräll.
Mm.
Men sen så måste jag ju faktiskt också nämna Stingray Robs Foyt-bil nummer 41. Guld metallic med svarta och röda detaljer. Sponsrad av Prey.com. Jag måste gå in på den hemsidan nu bara se.
Ja,
det här är någon...
Det är alltså en app där du kan typ
make
dagliga
prayer
böner
a priority. Download the number one app for daily prayer and bedtime Bible stories.
Han är väldigt religiös, Stingray Rob, tror jag.
Ja, det går i hans familj, får jag anta, eftersom han har så stark backning i och med familjen och kontakter därigenom.
Mm.
Jag kommer inte ladda ner den här appen, men bilen är snygg.
Men om du skulle få välja en av dem här nu då?
Nej, jag köper Stingray Robs. Den är klassisk, den är smakfullt liksom designad, bästa typsnittet på numret också. Den skiner väl. Ja, men jag gillar den.
Okay.
Jag måste bestämma mig för den alltså.
Ja, nu snodde du min husen också.
Jaha, okej, okay, så pass.
Mm, men då säger jag snabbt och lätt Pietro Fittipaldis 5-Hour Energy Livery.
Mm.
Den svart, röd, gula pilen.
Jag gillar hur det gula och det röda liksom formar en pil framför sittbrunnen på sidan där. Men det är också lite ketchupröd. Av alla röda färger så gillar det ketchupiga minst.
Vem blir årets rookie?
Vem blir årets rookie? Blir det Stingray Rob?
Nej, det är ju
Nej, han är inte rookie längre. Nej, just det. Vilka rookies har vi då? Kaffen Simpson, eventuellt Colin Brown, Linus, Christian Rasmussen och Tom Blomqvist. Mm. Så det är ju en handfull att välja bland.
Mm. Jag vill säga Linus Lundqvist på den.
Realistiskt så är det nog mellan honom och Blomqvist. Christian Rasmussen kan skrälla. Han sitter i Carpenter-bilen i en bil som VK höll på att skrälla med blev årets rookie för några år sedan.
Mm.
Men Rasmussen kör inte heller hela året.
Nej, hade han gjort det så hade det varit lite annan situation.
Ja, precis,
men nu kör han ju Indy 500 i och för sig, men missar ju resterande oval lopp.
Som jag sa om Simpson, om han kan ens vara i närheten av den fjärde bästa Ganassi-bilen så vore det bra. Bra för honom, men då kommer han inte vara i närheten av, i alla fall inte Lundqvist. Realistiskt så har vi åtminstone en halv svensk som blir årets rookie i år.
Starkaste föraruppställning.
Om man skulle utse den starkaste föraruppställningen då?
Tar vi medelvärde eller någon form av medianvärde?
Jag tänker nog bara magkänsla och helhet.
Ganassi har nog de två starkaste. Men sen har de tre frågetecken ändå, trots allt. Medan Penske har ju fortfarande Joseph Newgarden, Scott McLaughlin och Will Power.
Vad farlig förmåga att ta dem som jag vill ha. Jag skulle också säga Penske där, men det kanske vi får dela på. Vi kanske får vara rörande överens där.
Mm.
Vem vinner Indy 500?
Hmm. Jag tror att det är dags för en skräll igen. Det var ju inte en skräll egentligen att Joseph Newgarden vann senast. Det var inte en skräll egentligen att Marcus Ericsson vann i en Ganassi-bil. Det var ju en skräll när Helio Castroneves vann i Mayer Shank-bilen 2021.
Mm.
3 år sedan sen senaste stora skrällen. Och jag tror det är dags igen. Jag tror på en Carpenter-bil på Indy 500. Eller kanske till och med en Foyt-bil som Tino Ferrucci sitter i. Jag tror det kan landa där ändå.
Modigt.
Jag säger så här. Ed Carpenter vinner i Indy 500 och tackar för sig. Avslutar karriären på det sättet.
Ja, tänk om det ändå kunde bli så.
Vill du bli av med Ed Carpenter så Rasmus Enf blir årets rookie.
Det var inte det jag menade. Jag menade bara att tänk om ändå han hade fått kunna kröna karriären med en sån seger. Det hade, hade nog varit bra för amerikansk racing överlag, tror jag, för de är ju väldigt populära, det teamet ändå.
Ja.
Jag skulle säga ändå, och detta är skittråkigt nu, att Alex Palou knyter ihop säcken i år, tar inte bara på position utan vinner även racet. Nu har det gått emot honom nu i 2 år. Men att det är dags nu, det håller hela vägen.
Ja, det är inte långt bort att han ska vinna sitt första ovallopp. Så att, då passar det väl bra att göra det i årets första ovallopp som Indy 500 ändå är.
Och det är därför det är därför jag gillar din tippning bättre än min.
Nej, okej då.
Vem vinner mästerskapet?
Vem vinner mästerskapet?
Tyvärr så känns det lite orealistiskt att tippa någon svensk till det i år. Mm. Nu när bägge de erfarna har bytt stall och inte kanske gått uppåt nödvändigtvis har vi väl kommit fram till. Och den som tävlar i bästa stallet är Rookie och har Scott Dixon och Alex Palou framför sig. Om det inte blir Dixon eller Palou så tror jag, det är så tråkigt att säga någon av Penske-förarna, men det är ganska realistiskt att säga så. Men jag tror McLaren-stallet kommer vara livsfarliga. Men den här gången ska jag inte se Pato Ward, utan jag ska se Alexander Rossi då. För Rossi har ett lugn. Men han behöver höja sin högsta nivå. Men det är inte så långt därifrån. Han har ju ändå ett år i den här bilen nu. Ett år där han var starkare än till exempel Felix Rosenqvist första år i ett stall som har notoriskt svårkörda setuper. Om McLaren kan ta det här sista steget så tror jag att det är Rossi som kommer leverera det, faktiskt.
Så Alexander Rossi vinner mästerskapet 2024?
Ja, för att jag vill ändå komma med någon form av insats här. Om jag säger Joseph Newgarden eller Scott Dixon, bara jaha, okej. Så jag kommer med en insats och det är min heder på spel om det går jättedåligt för Alexander Rossi. Men så får det vara.
Och jag som tyckte att jag åtminstone stack ut hakan lite när jag skulle säga att Scott McLaughlin vinner mästerskapet. Men det är ju framstod ju som både hängsle och livrem och hela fördrullan. Men jag får väl hålla fast vid det för att inte mesa ur här nu. Så att jag säger att Scott McLaughlin vinner mästerskapet i år. Det har varit den långa visionen för Penske att det är Scott som ska vara den förare som tar det slutliga klivet. Så småningom, detta blir hans, vad är det nu? Är det hans tredje säsong?
Tredje fulla säsong.
Mm. Det kan ju, om det inte blir i år så tror jag att det blir nästa år. Visade väldigt starka toppar förra året. Är den här stabila föraren som faktiskt slog Joseph Newgarden förra året i sammandraget också. Så återigen, med tanke på att hur kalendern ser ut och det momentum som McLaughlin hade förra året, så skulle jag säga att han är nog min favorit, och då tycker jag att jag sticker ut hakan lite lagom mycket.
Jo, men han har en självsäkerhet nu. Han är hemma, han har landat i USA.
Vem vinner svenskampen?
Vem vinner svenskampen?
Ja, det är, de ska göra upp nu, Marcus och Felix. För när de har stött ihop på banan så har det ju ändå varit Marcus misstag. Och säsongen avslutar just på det sättet. Att Marcus var lite överambitiös in i Andretti Harpin på Laguna Seca och sabbade bägge slopp. Och det gjorde de också på Mid-Ohio. Så jag tror att Felix eller jag vill att Felix ska vara aggressiv mot Marcus och verkligen visa vart skåpet ska stå. Men jag tror Marcus har de bättre förutsättningarna. Och som jag sa tidigare i detta avsnitt, att om Marcus kan hålla sin sjätteplats i mästerskapet så vore det en bra kört. Likaså sa jag att om Felix kan hålla sin tolfteplats så är det också något bra. Så det landar att Marcus Eriksson vinner svenskkampen även i år. Du sa en sak.
Mm.
Du sa att Linus kan nog tangera Felix rookiesäsong i Ganassi som har en sjätteplats också det.
Ja.
Mm.
Det blir, men nu är det min tur att sticka ut hakan då.
Ja.
Då tror jag att Linus Lundqvist vinner svenskkampen i år. Av exakt samma anledning kan man säga då att det är ett, ja men faktiskt, ja, det var bra att du kommer ihåg vad jag säger, för jag glömmer av dig själv emellanåt. Men av någon måste ju bli sexa då.
Ja.
Är det Felix, är det Linus eller Marcus? Nej, men det är väl kul om Linus skulle kunna, det är väl roligt att om det blir lite överraskningar även i svenskkampen då. Så att, ja, men jag sticker ut hakan lite som du gjort på de andra tippningarna här nu och säger att det är nog Linus Lundqvist som går vinnande ur den situationen.
Vad ställda Marcus och Felix kommer bli då. Och vart svensk racings gunstling i 5 år så kommer Linus och bara...
Ja, men jag ser fram, alltså, jag tycker tänk om vi hade haft 3 svenskar topp 10.
Det vore fantastiskt.
Mm.
Och det är liksom ingen av dem, inte Tom Blomqvist här heller. Ingen liksom är i en sits att de kör för karriären i år.
Mm.
Både Felix och Marcus har förtroende på sina stall.
Mm.
Trots att de fortfarande inte ens kört ett lopp än. Men de har förtroende, de har know-how, de har erfarenhet. Linus kör, liksom, han har ungdomen i behåll. Och han kör för en rookie-titel och han kör... med vetskapen om att han kan leverera även i en bil som tidigare varit ganska kass i väldigt erfarna händer.
Mm.
Så, och Tom Blomqvist också för den delen, han behöver inte vara i IndyCar. Han kunde fortsätta köra sportvagn och skörda framgångar där. Så han gör det här för att en ny utmaning och ett stall som känner honom sedan många år tillbaka. De skulle inte satsa på honom bara för att kasta ut honom efter en säsong ifall resultaten inte kommer på en gång.
Mm.
Så det kommer bli en väldigt trevlig svensk säsong. Även om man kanske inte tror på de absolut högsta topparna som vi sett de senaste 3 åren. Då. Jag tror det är mindre press på svensk racing som stort i årets IndyCar-säsong än det har varit de senaste åren. Och det ska bli väldigt kul att titta på IndyCar-lopp igen utan att liksom våndas inför framtiden på något sätt.
Ja.
Det var väl allt vi hade att erbjuda denna vecka. Ganska fullmatat avsnitt. Vi har ju kunnat ranta om det mesta och tippa om det andra.
Ja, det tycker jag. Nästa gång vi sitter här så är det racevecka.
Ja, precis. Så som det brukar vara så den här tiden av året. Det verkligen kryper i kroppen på.
Ja, nu kryper det. Så du ska härliga till. Tills nästa vecka så får ni ha det så bra allihopa. Och så hörs vi helt enkelt.
Ja, tack så mycket.
Hej då!
Hej då!
Did I want to wear my easy rider gone? Did I want to wear my easy rider gone? She's an easy rider but she do ride not so long.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.